Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
En tung vecka för BK Häcken. Är det kris på Hisingen nu? Kan Rosengård börja fila på SM-guldbanketten redan innan sommaruppehållet? Och var det ett AIK som har lyckats ta sig ur den onda spiralen som vi såg i veckan? Det är några av frågorna som diskuteras i veckans avsnitt. Dessutom så kryllad av landslagsstjärnor i Stockholm just nu. Uppladdningen för EM har smygstartat. Ni hör ju, med en omgång kvar av damallsvenskan innan uppehållet och ett EM som står för dörren så finns det mycket att snacka om. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, en ny vecka och en kanske lite mer normal podd eller ett normalt avsnitt av Fan Plus än sist.
Ursäkta, får jag börja bara kort? Jag har en ursäkt nämligen.
Välkommen Kristoffer.
Tack, tack. Ja, ni ska få köra snart. Jag ska bara inleda. Senast jag var med här, det var ett par veckor sedan, då hade det spelat en cupfinal och Häckens tränare Robert Vilahamn var förbannad på domarna. Han sa att en av dem, assisterande Jilan Taher, aldrig borde få döma mer. Och det tyckte jag var ett övertramp med ungefär 3 meter. I så fall borde han aldrig få träna mer. I så fall borde en anfallare som bränner en straff aldrig få spela fotboll igen. Så sa jag typ då. Men jag var inte tillräckligt påläst den gången. Så förlåt, jag vill säga förlåt till lyssnarna framförallt. För att jag utgick då ifrån att Vilahamn var ursinnig över ett felaktigt dömt mål till Rosengård. Men så lyssnade jag på intervjun efteråt. Jag läste först på artikeln. Så lyssnade jag efterhand ut. Och det är ju inte så. Han är ju sur på sin egen utvisning som skedde efter att en häckenback, Josefin Rybrink, skadat sig på egen planhalva. Jag menar det minsta, spelet blåstes av när Rosengård hade den. Och vid nedsläpp fick de tillbaka bollen, gick direkt till anfall och vann en hörna. Och Robert Vilahamn gick då utanför sin tekniska zon och klagade på domaren. Och efter matchen säger han alltså att det var taskigt att få rött kort. Han kunde få gult istället. Och sen berättar han också att han sa till dem att ni kan inte ta bort vår spelare från situationen. Man måste få ta kampen. Ni kan inte bara låta dem anfalla efter ett nedsläpp. Men vad säger ens reglerna i fotboll? Det kan vi ju specificera nu. Det är fortfarande lite längre som matchen var, men bara så att vi har koll på reglerna i fotboll. Punkt 1. För 2 år sedan så ändrades regeln för nedsläpp. Så man ska slippa den där charaden där bollen ska spelas tillbaka och ska applåderas. Numera ska laget som hade bollen, Rosengård i det här fallet, ska få den direkt oavsett på planen där och spela direkt därifrån. Så säger reglerna. Rosengård hade fått passa Häcken om de ville, men det har ingenting med domarna att göra. Det får en klubb göra om man vill det. Man får alltid passa bort bollen om man vill. Borde han varnats om han gick utanför tekniska området? Reglerna säger, exakt, nu ska jag högläsa exakt här. Utvisningsberättigade regelbrott innefattar att avsiktligt lämna det tekniska området för att visa avvikande mening mot eller klaga hos en matchfunktionär. Yes, så Robert Vilahamns ilska riktades alltså dels mot ett feldömt mål men också mot 2 situationer till där domarna hade den fruktansvärda smaken att följa reglerna. Jag tycker varken att Jilan Taher eller Robert Vilahamn ska sluta med fotboll, men jag tycker att Häcken som förening fortfarande ska be om ursäkt för deras tränare sa den dagen. Och sen tycker jag att Robert själv ska sätta sig snarast och läsa vilka regler som gäller i sporten fotboll. För de är jätteintressanta.
Det som man sa från Häckens sida här dock var ju också att man menade att den tekniska zonen eller det området som finns nere vid bänken är för litet i Malmö.
Och det kan det ha varit, men det är fortfarande som den man förhåller sig till. Har man ett lite för litet straffområde, det händer ibland, det är lite olika storlek. Det kan man inte ta i hand med hand som målvakt lite utanför det och säga att det brukar vara ett större straffområde än så här. Någonstans så får man utgå ifrån det. Nu, det var en lång historia och nu kan vi gå på nutiden lite mer. Men jag bara klarar av det. Nu är jag färdig med den historien. Nu tycker jag Häcken ska ta tag i den lite mer.
Ja, och vi kommer komma tillbaka till Häcken. Vi kommer säkert snudda vid den där cupfinalen också när vi närmar oss rubrikerna. Men det är inte bara du och jag här, Kristoffer, som står i studion. Vi har med oss Saga Fredriksson, via Plays expert också på telefon. Saga, hur är det med dig? Är du med efter Kristoffers inledning här?
Det var liksom en chockstart vi fick här nu, men hej allihopa. Och hej Kristoffer.
Hallå
där. Du är med på noterna här. Det var tydligt och bra, tycker jag.
Ja, vi ger väl oss på snabbfrågorna direkt, för nu är det ju så att den här veckan har varit en hel del fotboll. Det har ju spelats två omgångar sen senast, och med tanke på att förra avsnittet enbart ägnades till att grotta ner oss kanske ibland alldeles för djupt i den svenska EM-truppen, så finns det ju såklart en massa saker att prata om. Och Saga, vi börjar med dig. Vad har förvånat dig mest i veckan som gått?
Jag kommer direkt droppa två resultat, ska jag säga. AIK går och vinner mot Piteå. Streaken är bruten. Så det förvånade faktiskt mig. Sen ska jag inte säga att det förvånar mig att Häcken alltså hade en tuff match mot Vittsjö, men att man förlorar på hemmaplan, det är förvånande.
Ja, vi ska in i vad det egentligen är som sker i Häcken, och det är ju en otroligt tung vecka de har bakom sig med förluster mot Eskilstuna och Vittsjö, båda på hemmaplan där alltså för Häcken. Vad har förvånat dig, Kristoffer? Är det något annat som har förvånat dig, eller vad?
Måste du ta två, Saga?
Ja, men då kan du säga att hon tog en av dina, typiskt.
Ja, jag är lite förvånad över Piteå, att de så tydligt manglar Djurgården i den här fantastiska nattmatchen som var precis igår när vi spelade in det här, eller i natt. Att det blir 3-0 där, det har jag kanske inte väntat mig. Jag tycker Djurgården har varit så himla bra på, ja, länge nu.
Nattugglan Elin Eriksdotter får vi väl kalla henne, som gör hattrick då efter midnatt i den andra halvleken där, när Piteå vinner med 3-0 mot Djurgården. Saga, vem eller vad har imponerat på dig då?
Då får jag säga två saker, Kristoffer, för jag är redo att ta en av dina. Serine Backmark i AIK, ung målvakt som fick chansen där mot Peter, som jag tycker går in och bara verkligen visar vad hon går för. Så att det måste jag säga imponerade. Sen ändå, jag läste att det var närmare 1000 som ändå var på plats i den här midnattsmatchen i natt. Det tycker jag är imponerande med tanke på att det är en måndag. Och jag tror inte semestrarna har börjat för så många än. Så att det får man väl ändå säga är väl... Jag vet inte om jag lägger ribban för lågt här nu. Men tittar man på snittet så är ändå runt 1000 på en midnattsmatch. Det är ändå rätt så fräckt, tycker jag.
Och inte ens på helgen, som sagt. Ja. Jag håller med. Det var häftigt.
Har du något mer att tillägga, Kristoffer?
Ja, men jag kan nog säga något större sådär. Det är att nu för tiden så blir det så pass jämna matcher hela tiden. Alltså... Jag trodde kanske att serien skulle spricka lite mer av 14 lag. Precis vid utökningen så brukar det inte vara så bra för en serie precis när den utökas. Och dessutom en sån här serie där det är väldigt stor skillnad mellan om man är professionell eller om man är en student eller något sånt där. Så de som kommer upp är ju inte professionella av lagen och sånt där. Men kollar man liksom resultaten, det är väldigt få sådana här jättesjälvklara siffror. Och vi som har minnet tillbaka från 10-20 år tillbaka, då var det ju ofta... kunde bli 10-12-0 i vissa matcher och sånt där. Så blir det absolut inte längre. Och det liksom, man höjer inte på ögonbrynen längre åt att BP pressar Kristianstad väldigt bra. Eller något sånt. Det blir liksom lite udda mål här och var. Det blir någon 4-0 här och där. Men i övrigt så är det en väldigt tät och jämn serie där inte alla kan slå alla. Så behöver det inte vara. Men det är någonstans fortfarande nästan alltid blir match. Går du på allsvensk fotboll nu så blir det match. Och det tycker jag är läckert.
Kanske inte då om man tittar på Rosengård, som ingen har lyckats besegra än. Har Rosengård avgjort serien, kan man redan nu börja fundera på hur man ska fira SM-guldet i höst. Kristoffer, du kan få börja här då.
Nej, det har man inte. Det är bara 5 poäng. Det kan svänga.
Vad säger du, Saga?
Alltså, det kan ju absolut svänga, men det känns också som att vad är deras ursäkt om det svänger? Förstår ni vad jag menar? Det, på så pass bra är de. De får tillbaks liksom key players här nu. Det är ett sommaruppehåll som kommer. De är ju ruggigt starka. Så det, jag vill ju inte att det ska vara avgjort redan. För det är mycket roligare med en tight serie. Men vi får se om de tappar lite eller om de andra lagen steppar upp. Så kanske det blir ett nytt oväntat lag som steppar upp istället för de vi kanske trodde inledningsvis.
Ja, och det är ju så som du är inne på, det kommer key players tillbaka för Rosengård. De hade ju problemen i inledningen av säsongen med en lång skadelista där allt fler nu börjar komma tillbaka. Och man måste väl ändå säga att man blir väldigt glad när man ser en sån som Fiona Brown komma tillbaka igen. Det är ju så med spelare som har varit borta länge på grund av skador. Det är alltid lika härligt att se dem tillbaka när de kämpar sig hela vägen in på plan igen som... då Fiona Brown till exempel. En annan story kring som Rosengård inblandade ifrån den här veckan. Kristoffer, ska man få ha hur långa naglar som helst?
Aha. Ja, man ska väl det. Ja, så är det ju. Om man inte spelar för en särskild japansk domare som hade som vana att gå in i omklädningsrum, syna alla fingrar och klippa varenda nagel. De tyckte det var för långt. De hade med sig en nagelklippare. Där berättade Pernilla Larsson, själv tidigare domare, domarbas idag, berättade för mig att det är jättebra för den här japanska domaren länge till som kom till något U20-VM eller vad det var. Och så gjorde de så där och så sa de andra lagen att nej, men hallå, det finns integritet. Vi vill inte ha våra nagelklippta. Vad är härnäst? Ska du sätta upp våra hår? Men jag vet vad du pratar om. Du kan väl ta bakgrunden själv kanske.
Ja, det var ju Ria Öling i Rosengård som i en duell med IFK Kalmars Elisa Walker fick ett finger i ögat och ett långt liksom rivsår längs kinden där Olivia Skog sen då la upp på Instagram vad som kunde hända om man hade fejknaglar eller för långa naglar eller vad, hur det var nu vad hon uttryckte sig. Men det var tydliga spår i Ria Ölings ansikte.
Det var det. Walker var bara arg på en sak. Det var ingen jävla fake nails det här. Det var naturliga, starka naglar hon hade minsann. Men det är mycket fördomar mot henne bara för att hon målar dem så kulört sina naglar, pratar hon om. Jag tror inte Olivias poäng var huruvida det var gjord av plast eller av kroppens egna material. Jag tror det var mer att en helt vanlig närkamp mitt på planen efter 20 minuter gör... lite oturligt, men att en stjärna i Rosengård måste bryta matchen och då är kanske inte, man får inte ha någon särskild halsband och sånt, men man får ha 10 vapen vässade.
Vad tänker du om det, Saga, och det som hände där, och har du varit med om något annat märkligt på planen, du som har lite mer spelarerfarenheter än oss andra här?
Alltså först och främst, alltså, det händer ju, herregud. Ja, det är klart att man inte... Jag tror inte liksom Walker satt och vässade sina naglar innan den här matchen, så att jag tycker väl det blir lite kryddigt och liksom göra en grej av det, men samtidigt så det är jätteolyckligt att det tar som det gör. Så det kan jag inte säga någonting om, men nej, herregud, jag tycker varje match man lämnar där det har varit kamp så går man ju liksom från med rivmärken och köttsår, så att det är väl hör till vanligheten. Faktiskt matchen i helgen så hade vi en härlig drabbning mot Lilla Torg och... jag gick ifrån den matchen med en och annan skavank, så att det hör till.
Mysigt ändå med matchen mot Lilla Torg, känner man ju spontant.
Visst.
Men det finns väl inget riktigt annat som man kan liksom, något vapen man kan ta till på det viset?
Håret, min vän.
Jajamän, alltså, Bergström, mannen utan hår här.
Ja. Nej, men alltså tänk dig en riktigt tajt fläta, så när man går upp i nickdel så plötsligt bara snattar den rakt in i ögat. Ska man säga till en spelare att du borde ha haft en boll i håret? Nej, det kan du inte göra. Så tyvärr, det hör till. Men jag är jätteledsen för det i Örlings skull. Det såg inte grant ut det där, men hon kunde ju spela matchen efter, så det var ju för väl.
Men vilken är det, om man glömmer all funktionalitet och all estetik, vilken är det taggigast frisyr du kan göra? Hur kan du skada som mest med håret?
Det är ju en tajt hårsvans, alltså. Har du mycket hår, vet du, mycket det snattar i ansiktet. Det finns ju ingen värre när man ska upp i en nickdel och så helt plötsligt bara har du liksom en tofs i ögat som inte ska vara där.
Ska du ha den bakåt då, så du har backen bakom dig, eller ska du sätta den i pannan istället? Så
nej, men alltså jag är ju backen och sen har jag ju spelare framför mig, och har hon då en fläta och drar, liksom bara liksom flänger med håret, så har jag ju den upp i facet. Så det är inte så trevligt, men det är ju bra faktiskt. Det är bara att ta notes här nu om man vill störa.
Ja, märkliga sätt att störa på. Om ni som lyssnar har fler, skicka in tips. Vi vill höra allting om märkliga sätt som man kan skada på fotbollsplanen. Och som då kanske faktiskt är tillåtet som... de här ändå är. Med det sagt ska vi väl prata kanske lite mer seriöst igen. Sista snabbfrågan är ju, det är ju så att snart är dags för semester för de spelare som inte ska till England och spela EM. Till helgen avslutar vi vårsäsongen i Damallsvenskan. Vilken match ser ni mest fram emot i helgen? Saga, du får börja med vilken av den avslutande omgången här innan uppehållets matcher du ser mest fram emot.
Alltså det är ett par stycken just på grund av tabellsituationen i toppen. Men jag måste ändå säga att Hammarby-Häcken blir ju intressant. För Häcken är där de är och Hammarby har ju tagit kliv. Så den tycker jag är spännande. Sen två andra tajta matcher, förlåt Kristoffer, är ju Kristianstad, Piteå och Vittsjö Örebro. De tror jag blir riktigt roliga att se.
Så Kristoffer, vad har du i bakfickan här?
Du tog tre av matcher.
Det är så hon jobbar idag.
Jag hade ändå svarat Kalmar, Djurgården. Men nej, jag vet inte. Nej, det är klart att någonstans är Bayern Häcken den stora matchen. Där, för det säger så himla mycket om Häckens säsong, vad de kan... Ja, vad man kan inte vila med. En trea här gör ganska mycket. Nolla de här. Ja, vad har de? Hur många förluster? Hur många vinstfria matcher har de på senaste 7-8 stycken? Det är helt sjukt liksom om de inte... De måste ju ta en trea, så enkelt är det.
Ja, vi tar oss väl raka vägen in på rubrikerna då, där BK Häcken såklart är den första rubriken, Häckens kris, för det kan vi väl nästan kalla det nu. Man har kryssat mot Piteå, sen kom förlust i den där cupfinalen som Kristoffer började hela det här avsnittet med att gå tillbaka till. En förlust som verkar sitta ganska djupt hos spelarna med tanke på hur man förlorade den matchen. Följde upp det med ett kryss mot Djurgården och nu två raka förluster den här veckan hemma mot Eskilstuna, där det är ett inlägg från Elise Stenevik, eller det var ju hennes tanke i alla fall, att slå ett inlägg till en framrusande Felicia Rogic som Jennifer Falk tappar in i mål. Det blir en uddamålsförlust. Man kommer inte till lägen där framåt. Man skapar egentligen inga chanser i princip att kvittera i den matchen. Och sen Vittsjö nu senast, där Marika Bergman Lundin drar till med en jäkla drömträff och ändå så förlorar man i den matchen. Saga, vad säger du om vad det är som händer på Hisingen egentligen?
Nej, men jag tycker det är superproblematiskt såklart. För det är, som vi alla är medvetna om, att det ska vara en toppstrid mellan två lag, och det är Rosengård och Häcken utifrån förutsättningar, får man väl ändå först säga och etablera. Sen är det ju så att det jag tycker den tendensen, den trenden vi har sett, det är, om man tänker på Häckens start det här året, så grundar det sig mycket på, vi berömde dem för fysiken, om man kommer ihåg och tittar tillbaka på vad vi pratade om i inledningen, så var det just att wow vad de har tränat hårt, de är fysiska exemplar och bara tar varje match med storm. Men jag tycker det finns två delar i vad som har hänt i Häcken. Det ena är matchschemat. Man kan inte spela den typen av fotboll alla matcher 90 minuter igenom. Lägg då till en cupfinal som också var mitt i smeten där. Man måste hitta olika sätt att anfalla på. Man måste också hitta olika sätt att försvara på. Där jag tycker kanske att man har varit lite naiva i Häcken och har gått på fullblås och hoppats att spelarna ska orka. Det har varit rotation, men kanske inte tillräckligt med rotation för att kunna bibehålla den hög intensitet som de spelar anfallande fotboll på, men också försvaret. För att det är ju egentligen där mycket av deras spel grundar sig på, att de vinner bollen högt och är aggressiva. Så fort de tappar det, då har de bjudit in motståndarna i matcher, och det tycker jag är en stor del i det. Den andra är också att lagen är ju inte dummare än att de inser, okej, Häcken vill spela omställningsfotboll och de vill spela snabb fotboll. Ja, men de har ju börjat flytta ner i banan, spela en avvaktande försvarsspel. Vilket gör att det som Rosengård kanske alltid har utsatts för med lagsittande försvar, det ska nu Häcken behöva hantera. Och där tycker jag inte att de har hittat nycklarna. De har inte riktigt liksom haft lugnet att ha bollinnehavet längre upp i banan och bli lite statiska i det. Och lite oroliga när inte Rytin Kaneryd kommer in med fullt blås förbi varje gång. Utan helt plötsligt börjar man forcera anfall, forcera avslut som inte riktigt är 100% på. Så det är som de här två sakerna som jag tycker är direkt avgörande för varför det ser ut som det gör nu. Och sen är det faktiskt bara under kritik att man inte har gått in och vunnit vissa av de här matcherna. För att, och jag tänker till exempel på den mot Djurgården, när man har hemmaplan, man ska sluta tillbaka från cupfinalen, att man inte redan där kommer upp på hästen. Jag tror det var direkt avgörande för hur de matcherna efter sen tedde sig.
Vad tänker du när du hör det här, Kristoffer?
Ja, det är intressant att höra den analysen där. För mig är det lätt att jämföra med 2020 som är det bästa upplagan av det här Göteborgslaget någonsin, tror jag. Som inte hette samma sak då, men det var samma lag. Där fanns det så mycket tydligare struktur som gick före enskilda spelare, före det här frenesi eller vilja eller ork. Alltså du kan inte bygga ett spel på det, det är något som ska finnas i ditt spel, men det ska ju finnas en grundstruktur som i sig inte, det låter så tråkigt, strukturen låter som att det är något defensivt och statiskt, tvärtom. Det ska finnas en bild, en tydliga löpvägar som alla i laget tar, eller som de man har sin roll på något sätt där. Och det laget 2020 hade väldigt mycket mer av raketer på kanterna som hela tiden sprang där. Man fick hela tiden farten gratis. Då kunde man ha forwardstyper som alltså Rebecka Blomqvist och Paolo Hammarlund var det då, som både kunde kombinera med varandra väldigt bra ihop med lite offensiva mittfältare, eller kunde välja då att ligga och försöka bara styra in inlägg och sånt där. Det fanns alltså en idé som var så tydlig att också dåliga matcher gjorde man två mål hela tiden, på att man hela tiden gjorde på de här två, tre olika sätten ungefär. Det låter som att det är lättläst, tvärtom. Det fanns alltid en grundplan och en annan plan att skapa chanser på. Idag så finns det en energi ofta. Det finns en Rutin Kaneryd som är jättefin form, har varit länge. Men jag ser inte hur laget gång på gång skapar chanser mot ett lågt stående försvar. Man behöver inte vara ett geni för att fatta att ska man heta Häcken måste man kunna luckra upp väldigt många låga försvar, för det är det de alltid ska möta det här året. Så det oroväckande är att de inte verkar ha ett tydligt svar på det. Vad gör vi istället i 0-0 mot Djurgården med 20 minuter kvar? Vad gör vi istället i 0-1 mot Eskilstuna med en halvtimme kvar? Hur växlar vi upp? Hur skaffar vi oss 7-8 chanser? Alltså inte den här desperation, inte sista 5 minuterna, för det är en annan sak. Då ska man ta in ett fyrtorn och lassa bollar och sådär. Det är en grej, men med en halvtimme kvar eller någonting, då vill man se ett grundspel som genererar en chans var 50 minut eller något sånt där. Och det har inte jag alls sett i Häcken att det finns där, utan de kommer lite pö om pö chanserna. De dyker upp ibland på individuell kvalitet och sånt där.
Efter matchen mot Eskilstuna var ju Filippa Kurmark inne på att de är alldeles för kalla sista tredjedelen. Man skapar inga chanser, det händer ingenting framåt. Och vi kan väl ta lyssna lite på vad anfallaren då, Pauline Hammarlund, sa efter den matchen. För det var ju både frustrerade och besvikna Häckenspelare efter förlusten mot Eskilstuna.
Det är surt, såklart. Det känns att vi har tillräckligt med spel för att vi ska skapa mer och lyckas göra mål. Så att, nej, det känns som en jäkligt surt förlust.
Vad är det som gör att ni inte kommer till de där riktigt vassa målchanserna då?
I första halvlek tycker jag vi har problem med speluppbyggnaden. De sätter ganska hög press och vi får alldeles för korta anfall. Det tycker jag vi gör bättre i andra, men istället hamnar vi bara ute i kanterna och kommer inte riktigt in i de farliga lägena. Det är svårt att säga vad det är som gör att vi inte gör det. Vi vet att vi kan spela så mycket bättre än det vi gör idag, och det är väl också det som gör att vi är så frustrerade som vi är. Vi har en mycket högre nivå än det här, så att vi ska hitta tillbaka till den.
Hur frustrerad var den nere på planen?
Väldigt. Man blir det också när det är en sån här match där det liksom, från att de gör mål så handlar det bara om att få klockan att gå och förstöra spelet så mycket som möjligt. Och det är klart att det är tålamodsprövande.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja, och i matchen mot Eskilstuna så kommer ju gästernas ledningsmål tidigt, chockar Häcken. Man ska försöka ta sig tillbaka från det här. Från Häckens håll börjar man då uppleva att Eskilstuna drar ner på tempot. Och att det kanske framförallt tar väldigt lång tid när Katie Frayne, målvakten i Eskilstuna, håller i bollen. Det är tydligt på Häckenspelarna att de blir frustrerade över det här. Saga, kan man bli så frustrerad över det, eller är det någonting Häcken måste lära sig hantera?
Svaret är, du kan absolut bli så frustrerad på det. Däremot så ska de kunna hantera det. Så att det är en tvådelad fråga, för att det finns inget värre när man jagar en reducering, kvittering eller ett vinnande mål, att andra laget börjar dra till tjuvknä på det sättet. Och det, till viss mån så är det ju fullt rimligt att man gör det. Men jag själv tycker att det som spelar, att det finns inget värre när målvakten börjar drälla liksom. Däremot, lite det som Kristoffer nämner, att man behöver en predictability i laget. Man behöver att det ska vara så självklart i strukturen att ja, men just de här löpvägarna, hon kommer alltid löpa där. Eller det finns de här tre sätten som du var inne på, Kristoffer, att det är de sakerna som lite saknas, för att man har förlitat sig på spetskvaliteter, vilket inte är fel, men det ska man ju ha när alltså, den spetskvaliteten, det kommer upp fram ibland, men man kan inte förlita sig på att Rytin Kaneryd ska bära hela poängskörden själv, och man kan inte heller förlita sig att Larsen ska vara på sin egen varje gång, men man ska kunna skapa numerära överlägen, och det lyckas man inte riktigt med. Jag tycker att båda de ytterbackarna som Häcken har, egentligen alla, vad ska jag tänka, de har väl ordinarie två, men de brukar ha tre i rotation, de ska nog kunna vara lite mer offensiva än de har varit. Så det är mycket sånt som jag känner att det är klart att det blir frustration om man helt plötsligt börjar fokusera på det som motståndaren gör istället för att man själv har nycklarna att kontra med någonting. Så att, nej, jag förstår att de blir irriterade, men det ligger nog mer i att de inte riktigt hittar rätt.
Tittar man till exempel på avslutsstatistik mot Eskilstuna, den är väldigt bristfällig ska sägas direkt. Men vad det verkar i alla fall, så har varken Hammarlund eller Kaneryd något avslut till exempel. Man ska inte kunna lämna en hemmamatch mot ett lag som hade på pappret bättre än utan avslut. Alltså det måste finnas en metodik i att man alltid skjuter sina skott, och så går de inte alltid in, men det måste på något vis. Och det ligger på tränaren alltså. Det är inte individuella prestationer som bara är fel, utan det ligger på hela laget. Man ska bygga ett lag, vilket de har som tid att göra, och man ska ha en så tydlig idé som genomsyrar allt från värvningar till försäsong och hela vägen fram hit. Nu tror jag fortfarande att Rytin Kaneryd sticker i sommar till exempel, det är jag rätt säker på. Ja, utan den posten, vad gör man då i så fall då? Då kan inte svaret vara vi ska värva in en till lika kreativ spelare, det går ju inte, utan då måste man ju ha någonting som ersätter det. Okej, du kanske inte kan göra din gubbe längre, det kanske kommer en spelare som inte kan det. Men vad ska den göra så att det alltid blir 4-5 chanser från den personens kant då?
Det är en bra fråga, och nu är det ju så att det är liksom en match kvar innan det väntar ett 2 månader långt uppehåll från den här serien, för vi ska ju in i en EM-sommar som förhoppningsvis blir en enda stor fest och som vi ska prata mer om en liten stund. Men hur viktigt är det med 3 poäng för att vända den här trenden för Häckens del innan man kliver på ett 2 månader långt uppehåll?
Direkt avgörande. Alltså, det är lite krasst sagt vinna eller försvinna här nu, för att det är ju inte bara så att Häcken måste hänga på toppen, alltså om vi pratar jämt emot Rosengård, men det är också att Linköping, Kristianstad, Vittsjö som går som tåget och inte är beredda att släppa den positioneringen de har nu och har desto högre ambitioner än så. Så att jag skulle säga att vinner man inte nu så går man in dels med en ganska jobbig känsla till sommaren, och dels så är frågan om man ens orkar ta igen det.
1 poäng dessutom har Hammarby bara upp till Häcken, så det skulle ju innebära att även Hammarby i så fall går om inte Häcken tar 3 poäng i den här matchen.
Ja, ja, nej, men det, hur det än går mot Hammarby så måste de på något sätt bryta ner spelet, bygga om det, de måste hitta någonting annat, så är det. Det är inte bara att skärpa sig eller få in lite mer moral, det är inte det handlar om, utan det måste komma in en tydligare struktur. Men det är ju skönt att få lite skjuts in i vilan i alla fall, få lite glada miner och sådär. Det är jobbigt att gå runt och ha ont i magen i 2 månader.
Ja, för så blir det ju, att det är 2 månader man har på sig att bryta ner det här innan det är dags för ny match sen då. 1 omgång kvar alltså. Med det så ska vi väl lämna Häcken för nu. Matchen mellan Hammarby och Häcken, den spelas ju på fredag redan, så den får vi se fram emot tills dess. Nästa rubrik innan vi lämnar damallsvenskan och pratar vad EM-truppen egentligen håller på med, det är då AIK. Och Saga, är det här AIKs vändning vi har sett den här veckan?
Åtminstone tendenser till en vändning, får jag väl säga. Och jag har hakat upp mig på ett par ganska smarta drag från AIKs ledning. Jag måste säga att det första börjar nu när man börjar sätta Linda Hallin som central mittfältare. Det har ju skett tidigare också innan Jesper Björk och liksom det andra gardet kom in nu. Så att det är inte helt nytt. Men att man dessutom i matchen mot Hammarby, om jag inte missminner mig, drog ner Agnes Nyberg som mittback. Alltså det var, jag tyckte det var briljant. För där fick man helt plötsligt en spelare som var trygg med bollen i uppspelsfasen. Klarade av att hantera pressen. Speed under fötterna som kan hantera omställningsspelet som vi har sett att AK har blivit sårade på. Och sen är hon rejält drivig. Hon vinner ju närkamper och menar att hon får mycket frisparkar emot sig, så kan jag uppskatta att hon backar liksom inte. Så det tyckte jag var ett genidrag redan där. Sen har de börjat lirka lite med sin formation. Nu senast spelar man till exempel 4-3-3. Och med det så tycker jag direkt man såg att en sån som Asher, som jag faktiskt varit ganska kritisk mot utifrån att man har värvat in en spelare som en utländsk spelare som jag inte riktigt tycker har presterat. Och det är ju inte alltid hennes fel, utan det har ju varit situationen i AIK som stort. Men helt plötsligt med en 4-3-3 så fick man in henne i rätt position. Hon vinner mycket boll helt plötsligt. Hon spelar smarta avgörande passningar, diagonalen med sin vänsterfot när hon spelar på höger. Så redan där har man sett att hon har börjat växla upp till ny kapacitet och nivå. Och just att man får mer spelare in i anfallet när man spelar med tre forwards. Och de här bitarna, detta tyder på att man börjar liksom förstå sina spelare. Vad kan mina, nu om jag låtsas att jag är AKs tränare, vad kan mina spelare göra? Vad har de kapacitet till och hur får jag mest utav dem? Så det gillar jag, de här tendenserna man ser i AK-lägret, att de börjar lirka och testa. Och då får man ändå med sig poängen mot Piteå. Man spelar 2-1 mot Linköping. Alltså det är inte fy skam. Så att en helt fullt och fast vändning, det vet jag inte. Men det är helt klart rätt tendenser från AIK. Och det faktum att spelarna kanske börjar så smått tro på det. Bara att man tar in Backmark istället för Maja Sari. Inget ont om Maja Sari, för någonstans hon har haft en tuff säsong med laget som liksom helheten, men ibland måste man bara bryta ett mönster, och så behöver det inte ha med Majasar att göra, utan faktum att Backmark har gått in, målvakten där, ung målvakt, kommer in och bara säger tack, nu fick jag chansen och jag kommer bevisa mig. Klokt.
Också fin dag för henne, ta studenten först på eftermiddagen, sen rätt ut och hålla nollan mot Piteå och se till att AIK tar första tre poängaren sen faktiskt premiären hemma mot KIF Örebro. Det var ju då AIK tog tre poäng. Kristoffer, vad tänker du kring det vi ser från AIK nu och det som Saga är inne på?
Ja, men det är lite svårt att säga. Jag lyssnar hungrigt på Saga. Jag hade inte kunnat ge samma analys. Jag har inte sett exakt det här. Jag ser lite liksom en kvart här och en halvtimme där och deras matcher, så att jag hinner inte alltid se så. Så att det var jättespännande att höra. Det jag ser på en större bild är att alltså det är ju ett par bottenlag så där. Och för ett tag sedan kändes det som att AIK bara skulle tappa det, som i fjol egentligen, när det finns en given jumbo så där. Och så är det ju inte, det har kommit en reaktion. Det är väldigt trevligt att se i lag, tycker jag, som inte bara tuggar på utan som provar någonting nytt och så där. Nu kommer ju två morgons uppehåll, så att jag vet liksom inte riktigt. Men de kan gå in i den vilan, hur den går den sista matchen med liksom en trygghet, vi har gjort någonting, de kan tro på det, det blir lättare att underkasta sig all den här tunga träningen som krävs nu när de vet om att de har vänt på någonting i alla fall. Sen om de klarar det eller inte, jag vet det är så, vad finns det, 5-6 lag som kan ryka eller något sånt där.
Ja, det är väl framförallt 4 lag som ligger mellan 9 och 6 poäng där, med de 3 nykomlingarna och AIK.
Ja, naturligtvis. Intressant, det är klart att jag, det är absolut realistiskt att AIK klarar av det här. De har ju lag för det i grunden, skulle jag nog säga.
Ja, och det har vi ju sett att det inte alltid är en garanti för det. Om man tittar på Växjös trupp i fjol, så kanske det inte var många som tänkte att det gänget skulle åka ur och hamna i den här onda spiralen. Men Saga, jag noterade någonting också på sociala medier kring AIK, lite i samband med den här vändningen. Det var många av spelarna som började lägga ut så här peppande bilder och liksom med undertexterna och kanske ibland faktiskt rent av beskrivningen eller bildtexten till, som handlade om att det är dags att tro på det och liksom vi måste våga, lite den tonen, och det kom från ganska många spelare på en och samma gång. Vad tror du det där har för betydelse, just det här att försöka vända på det mentala?
Jätteviktigt skulle jag säga. Det är ofta så att när det går motigt så vågar man inte slå sig för bröstet och säga vi tror på det, för att folk hade tänkt att nej, men ni är ju bara dumdristiga. Men nu när de ändå visar prov på att det vänder, det är mycket med kroppsspråk också på matcherna, att man ser att spelarna applåderar varandra, tummen upp, små detaljer som utifrån kanske inte någon noterar riktigt, men som spelare vet man att om man gör misstag och ändå har en medspelare som du, jag såg det, jag förstår vad du tänkte, så kan det höja väldigt mycket. Sen ska det inte bli till överdrift, men absolut bra tendenser. När man då dessutom vågar gå ut på sociala medier och slå sig för bröstet, då tror jag ännu mer att man börjar få ihop den här vi-känslan, att det är vi som ska göra det. Och alltså, i slutändan är det så här, det är bara att brista för AIK. Man har chansen nu att vända på det, att bita sig fast, och som vi varit inne på, de har material till att spela bättre fotboll än de har gjort. Nu handlar det mycket om, precis som för Hammarby när de hade det motigt i början, att tro på det. Och likaså AIK här nu inför uppehållet, gå in med god känsla. Sen tror jag det är direkt avgörande att de får en bra start i återstarten i höst.
Ja, men det väntar en ganska tuff uppgift för AIK innan det är dags för sommarboll. Man får besök av seriens enda obesegrade lag i form av Rosengård på Skytteholm på söndag.
Ja, det någonstans är det ju så här. Ingen förväntar sig att AIK ska gå in och vinna den matchen. Men jag tycker ändå man ska komma ihåg matchen de spelade på bortaplan i Malmö. Där jag tycker att, där jag var imponerad av AIKs struktur. Det var ju innan Mäkinen och Rutsalainen blev ombedda att gå. Så att då hade man spelade ett bra försvarsspel. Man skapade inte direkt några jättechanser, men man släppte inte till så mycket heller. Man spelade ändå 2-1 på bortaplan. Så att det är inte så att AIK borträknade för 5 öre, utan tvärtom, så med den här nyfunna teamkänslan, så kan de ställa till det för Rosengård, och Rosengård ska väl inte ta lätt på uppgiften, och det gör de väl aldrig, men som vi har sagt flera gånger, den här ligan bjuder på skrälla ibland.
Ja, den gör ju faktiskt det, vilket är väldigt härligt, och vi har en på sina håll ganska tajt tabell, bland annat då nere i botten, och så kanske framförallt då striden om andra platsen just nu, där det är otroligt många lag inblandade och slåss om andra och tredje platsen, Champions League-platserna. Det väntar ju faktiskt också sen när vi är tillbaka efter sommaruppehållet. Då ska Rosengård, Häcken och Kristianstad dessutom in i CL-kval. Vi får väl se. Rosengård är ju väldigt tydliga där med att i år så ska man in i gruppspelet. Det är inget om, inget men. Man ska spela Champions League-gruppspel den här säsongen. Vi får väl se hur det går när vi är tillbaka efter EM-uppehållet. Men ja, med det så stänger vi seriefotbollen för det här avsnittet. Vi kommer ju givetvis prata mer om det nästa vecka också, när vi stänger hela vårsäsongen. Men nu ska vi prata EM och förförläger. Kristoffer, vad är det? Eller ska vi kalla det förförläger, som det kan läsas om man skriver ihop det?
Verkligen, verkligen. Det var väldigt charmerande på Bosön idag. Det var väldigt härligt. Berätta själv, Anna. Var du klädd, tyckte du, för det här förförlägret?
Nej, kanske inte riktigt. Jag hade någon dum idé om att jag tänkte att vad kul det ska bli med ett EM i England i sommar. Ska man kunna ha shots på sig då, så kanske man behöver ha lite bruna ben, så att man kan väl jobba på det samtidigt som man är ute och kollar fotboll, tänkte jag, och tog på mig en kjol, och så kom spöregnet. Ja, jag fryser fortfarande.
Vi som såg det gör det också. Det bara liksom, det tog sig in i kroppen på något vis där.
Ja, otroligt dum idé. Jag lovar att jag ska klä mig bättre när jag åker till England, och på uppmaning av vår fotograf som vi ska med oss, så har jag köpt både regnjacka och gummistövlar nu. Jag hoppas att de kommer fram också och att det passar, för jag har ju beställt det via nätet då, så vi får väl se hur det går. Men tillbaka till lägret, och det är ju så att utlandsproffsen, de som vill, har fått möjlighet att samlas i Stockholm redan nu några dagar och träna lite fotboll. Vad fick du för känsla, och vad såg du förutom en frusen kollega som är alldeles dum i huvudet och inte vet hur man klär på sig?
Men det var någonting, alltså det är så kul att se det här laget, att liksom alla som är med är sådana fullblodsproffs, sådana träningsgalningar, också folk som är precis utanför truppen är fortfarande otroligt seriösa med fotboll. Det har man väl alltid varit. Hedvig stod och pratade lite med, hon berättade att skillnaden från 2003 och idag är att då, den tiden var man professionell i sinnet men inte i plånboken, och nu är man det på riktigt också på alla vis här. Men det finns ändå någonting, jag minns inför läget 2009 va, inför EM i Finland där, att det var en jäkla skillnad i fysik mellan spelarna då. Alltså rent faktiskt, det är ju nyligen, det är ju precis nyss liksom. Men då kände man ändå att det finns vissa spelare som var löpstarka, vissa som var muskulösa, vissa som var lite andra. Här känns det som att man knappt ser skillnad på spelarna i kropparna, i att de alla är så jävla biffiga liksom. Och det är ju någonting som har att göra med dels fotbollens utveckling, att vi har fler utlandsproffs. En intressant bit i det också var, jag pratade med Magda Eriksson lite, och hon pratade om att det finns en sorts kultur i det här landslaget där man är väldigt snäll ett tag, men också väldigt krävande mot varandra. Och det är ju just det svenska spelare alltid brukade säga för 10 år sedan. När jag kom till Tyskland var alla så hårda mot varandra. När jag var i ett spanskt lag var de så hårda mot varandra. Alltså det var en kulturchock, och då man kände väl lite som reporter då att då kanske det är lite för mjäkigt i Sverige om man blir så chockad av att komma till Frankfurt eller liknande. Och den verkar jämnats ut lite nu. Alltså det måste finnas, jag tycker inte alltid det är bra att skrika på varandra, men det måste finnas någon sorts kravställande också i ett landslag, också på ett förläger. Och det menar jag för Magda Eriksson, att det finns verkligen i den här gruppen. Det är sådana dårar, atleter och dårar på ett vis där. Och det tycker jag man ser.
Fridolina Rolfö var ju inne lite på det också i EM-resan som vi ju publicerade på Sportbladet, att det i Sverige under tiden hon spelade i damallsvenskan, det är ju ett tag sedan nu, att det var lite för mycket det här lullullet, så att man fick just den här chocken när man kom till Tyskland. Men Saga, vad tänker du när du hör Kristoffers betraktelser från dagens träning på det här förlägret?
Att det är en givenhet att vi ska vara atleter, även i landslaget, men också titta tillbaka lite till damallsvenskan, att det får liksom inte... Fotboll är ju en idrott, en sport, och det är direkt grundläggande för att man ska kunna utöva den på bästa sätt. Sen tycker jag det är jätteintressant med kravställning. För att nu, jag själv som har varit spelat både i Sverige, USA och Italien, kan säga att Sverige är ett mycket mildare klimat. Inte när jag växte upp, nu är jag fostrad i FC Rosengård. Så att där var det kravställning från början, och man liksom var uppfostrad i det. Sen ta USA, alltså där var ju bara snäppet ännu, alltså ett steg till i att sätta krav på varandra, att ha högt i tak, att på planen kan du skrika på varandra så fort du kliver av så är ni bästa vänner igen. Men lite för att hoppa tillbaka till svensk kultur så är man lite rädd för konflikt, och jag tror att det är en utveckling som bara måste ske, och det har skett på flera håll och kanter, och jag tror att de flesta lager i damallsvenskan har hög kravställning idag. Men att det är avgörande i sport att ställa krav på varandra, och dessutom att förstå att så fort du lämnar planen så har det inte med dig som person att göra, och det är en utveckling som jag också har sett.
De här utlandsproffsen nu då, anledningen till att man har det här lilla förlägret, för det är ju så att det riktiga förlägret då, när det väl är officiella landslagsdatum, det börjar ju först på måndag, det är då som spelarna samlas. För det är ju så att damallsvenskan till exempel fortfarande pågår, de spelarna är ju mitt inne i sitt matchskede. Men det här är alltså spelare som precis har haft lite semester efter att deras ligor har spelat klart och som får vila lite, och man märker på spelarna att nu börjar det kittla, nu börjar de bli så jäkla redo att åka över till England, och de är förväntansfulla för det som kommer. Och på frågan, när man ställer en snabb fråga till de svenska spelarna just nu, vilka vinner EM-guld, så är svaret otroligt snabbt och enkelt: det gör vi.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, och det är ju den inställningen de har här. Jag hörde någonstans att förbundet har budgeterat för minst ett brons. Det spelas väl ingen bronsmatch igen fortfarande, utan det är semifinal. Det tyckte Hedvig var lågt. Hedvig sa att vi kan budgetera för guld, för det är det vi alla siktar på. Liksom.
Så. Men så måste man göra det. Ja. Alltså, jag skulle bli provocerad om jag hörde något annat. För det är bara så att man kan inte gå in i en turnering och tänka men vi kanske hankar oss fram. För då har man redan förlorat. Man har gett sig själv en utväg att förlora, så ska jag säga. Så det mentala gamet är direkt avgörande. Och jag älskar ju när man hör spelarna vara lika bestämda att det är givet att vi vinner. Sen vad utfallet blir, okej, det får vi se. Men att inställningen ska vara vi ska vinna, det finns liksom ingenting annat. Jag tycker det roligaste som finns när vi intervjuar spelare inför matcherna i damallsvenskan, när man frågar, ja, vad talar för er idag? Och de står och välar. Det är inte jättemycket då, känns det som. Så det får man ju aldrig utsöndra, utan tvärtom. Istället för att nu kommer ni förlora, men det är klart du ska ha inställning att vinna allting du ställer upp i.
Ja, och hur man minns OS också. Att det är så tydligt att man minns det med besvikelse, med någon sorts framåtblickande frustration. Alltså man skulle kunna minnas det som att det var första gången, kanske sedan 1984, som Sverige är det bästa offensiva laget i mästerskapet med spelförande och går hela vägen till final och är favoriter i en final. Det har vi nog aldrig varit med om, förutom möjligen då när vi vann EM-guld där. Och då hade man kunnat minnas det bara som det. Men istället minns man det som att vi tog inte det där guldet vi skulle ha. Vi misslyckades när det gällde mycket. Det finns mycket bra saker, men vi måste gå framåt och vinna nu efter den där. Och det är väldigt skönt att höra, för vi firar ju brons i det här landet jättemycket. Brons som skedde för 30-40 år sedan, och herrar, där kan vi liksom göra nya dokumentärserier om. Men ett OS-silver som var precis nyligen, det är en besvikelse. Och det finns något coolt över det.
Damerna är helt enkelt lite bättre än herrarna.
Ja, det är bara att räkna medaljer. Fast det är inte... ja, fast OS-guld har vi ju bara herrarna tyvärr. Ja. Silver, 48.
Nej, det blev väl ett guld, va?
Ja, guld 48, silver men, 58 VM.
Men det är ju ingen som minns så långt tillbaka.
Nej. Det spelar ingen roll.
Nej, det är bara det där VM-bronset 94 som det ständigt kommer nya dokumentärer om, som man tydligen minns väldigt, väldigt väl.
Jag minns 2011 bättre.
Skönt, Kristoffer.
Ja.
Vi hoppas att vi ska minnas i 2022 allra bäst av det här. Saga, vad tycker du talar för Sverige nu då, när vi faktiskt närmar oss samling och EM och allt som väntar?
Att vi har spets, vi har enheten. Det kan man aldrig liksom skoja bort. Det är en, ursäkta uttrycket, en jäkla maskin, svenska landslaget. Och den spetsen som hela tiden tillförs, med tanke på att spelarna har utvecklats i en gudomlig fart, skulle jag vilja säga. Så att jag är så löjligt taggad på det här, den här turneringen, och förväntar mig briljant fotboll från det svenska landslaget.
Känner du också så, Kristoffer?
Ja, det gör jag. Det är sällan man känner sån otrolig hunger inför att få se det här. Det är kul att det är hela landets stora mästerskap den här sommaren. I sig är det kul, det blir väldigt mycket fokus på det. Det är kul att det känns som det finns väldigt mycket offensiv kraft i det här laget. Det är inte bara att man vinner matcher, det är inte bara det här 2016-laget där Lotta Schelin till slut är nästan vänsterback, utan det någonstans är det här ett lag som det är inte upphängt på en spelare som ska göra mål eller så, utan det finns väldigt mycket i grunden som är spännande med det här laget, och jag ser verkligen fram emot att se dem.
Ja, för tittar man på en lista över EMs bästa spelare, så tar det faktiskt en stund innan man kommer till den första svenska spelaren.
Vad utgår du ifrån då? Ja, kanske.
De som är bäst just nu, där vi till exempel har en Alexia Putellas som en given etta. Vi har fler norskor före det kommer första svenska med Hegerberg, Graham Hansen. Det finns stjärnor runt om, men Sverige har kanske mer en jämn nivå på de som håller en hög nivå.
Ja, jag vill tro det i alla fall. Det vore konstigt om man i efterhand kom och det blir så här liksom halvknackigt gruppspel och ut i kvarten sådär. Det var det konstigt om man efteråt säger att just det, de andra hade ju ännu större stjärnor än vi. Det känns inte som det just att det bygger på en Rolfö eller en Eriksson här. Det är någonting annat som det känns som det här laget har.
Ja, 23 spelare som alltså ska till England och försöka bärga ett guld. Det är det som är målet man har siktat in sig på Den 31 juli spelas finalen på Wembley och vi får väl se om Sverige är ett av lagen som är där. Vi kan ta och passa på och promota en grej också. I dagarna så släpps nämligen EM-elvan där man kan ta ut sin egen elva, utmana sina polare. Ett managerspel hos oss på Aftonbladet där man kan göra en hel del fynd faktiskt. Det går att få ihop ett väldigt bra lag där skulle jag säga. Det, ja, in och leta så kan man nog fynda ganska rejält.
Hur många från Finland har du med?
Jag har faktiskt inte med en enda spelare från Finland än, men det kan eventuellt trilla in några, för där kan jag säga att där är det väldigt billigt att hitta spelare. Men samtidigt, de spelar ju också i dödens grupp, ska man komma ihåg, mot Spanien, Tyskland, Danmark. Som sagt, Ria Öling och Adelina Engman tycker inte att det är jättedumt att de får träna på att försvara lite i damallsvenskan fram tills dess. De vet vad som väntar när de kommer till England i sommar. England, eller Finland förväntar sig att bli ganska rejält tillbakapressade. Så ja, ni får in där och kika, se vad ni hittar för fynd och vilka ni kan ta med i er EM-11. Jag ska in och försöka göra mitt lag alldeles strax, tänkte jag. Så får vi väl se vem som är bäst på det här egentligen. I VM så var det ju tyvärr avgjort efter en omgång när folk hade Alex Morgan som gjorde hattrick och så hade de henne som kapten och så, ja.
Och man kände sig bara, lär dig några riktiga jävla spelare. Ta inte bara Alex Morgan, fan, hon är bäst för något år sedan. Och bara, aha, fem mål kapten, aha, aha.
Och så var det kört för alla som hade försökt tänka på något annat
sätt. Indie forward satt man med där.
Ja.
Stekt var man.
Ja. Eller som jag som gick stenhårt på Frankrike den.
Ja, det, minns
det mästerskapet. Ja. Det är, nej. De som hade Alex Morgan i första matchen. Sen var det kört. Nu blir ju ett EM tajtare så det går nog inte att göra riktigt samma drag där. Vi får väl se var vi landar. Men med det, hörni, så närmar vi oss slutet av den här podden. Vi har 5+ kvar att dela ut, något som inte ens kom förra veckan. Det blev ett så märkligt avsnitt när vi bara satt och grottade ner oss i den svenska EM-truppen. Så att nu är det dags för att dela ut 5+ igen och Kristoffer står här laddad.
Nej, jag har ingen jättebra. Men någonstans så pratar vi ibland. Jag sa nyss att prata om serien, att den spricker och sånt där som ett svaghetstecken. Och vi pratar om att Häcken inte lyckas vinna så mycket. Vi måste prata om Rosengård också, som vilka hjältar de är just nu, vad de gör just nu. Alltså i den här jätte, det blir bara tajtare och tajtare, ändå lyckas de gå ifrån här. De gör 11 mål på 2 matcher den här veckan eller något sånt där, och de leder serien med 5 poäng. De gör det koncentrerat, fast att laget helt enkelt förändras säsong till säsong. Det är 5+igt. Deras vår är 5+ig. Det är väldigt svårt nu för att utklassa en motståndare, det gör de ganska ofta. Det är väldigt svårt att gå ifrån i den här serien. Också Linköping har steppat upp väldigt mycket. Och vi ser att så fort det fattas lite, det ruckas lite, som i Häcken. Man tillsätter mer resurser än Kopparbergsåren. Man värvar så mycket man kan. Och ändå går det inte riktigt så här. Så att de som inte följer fotboll för mycket kan tänka, ah, Rosengård är toppen igen då. Fast det är ett helt nytt Rosengård på något vis. Det omformas hela tiden och fortfarande lyckas hålla kontinuiteten. Det är så himla imponerande. De har inte förlorat någon gång i åren och det är otroligt, otroligt starkt.
Ja, 5+ alltså till Rosengård som dessutom har bärgat en kupptitel under våren och dragit ifrån i damallsvenskan. Vad tänker du kring den spaningen, Saga?
Nej, men det är svårt att inte hålla med där. Det är klart att... Men
det är
jag
det lamaste jag hör. Att jag tar serieledaren, att de har gjort det bra.
Ja, verkligen.
Det är svårt.
Ja,
det är bara, nej, jag tycker inte det. Nej, men du, förlåt.
Men vet du vad, så här, för att säga vad jag tycker om det, så är det bara så här att där pratar vi struktur. Tar de in en spelare så är det spelaren som ska passa in i strukturen vad Rosengård står för. De har en identitet. Det är därför de är hållbara över tid. Sen... att det liksom, det är ju inte ett helt nytt lag, det är det ju inte. Nej. Men det är den strukturen som gör att de är så formstarka så länge. Även när de inte är briljanta så lyckas de ändå falla tillbaks på så här spelar vi fotboll. Så att, absolut, jag kan inte argumentera emot det på något sätt, och de har haft en jättefin vår såklart.
Och de har ingen i toppen av skytteligan, inte närheten. Sånt gillar jag när topplag inte har.
Ja, det är kanske lite så det kommer se ut för Sveriges del i sommar också. Vi får väl se, men frågar man de svenska spelarna vem som vinner skytteligan, ja, då heter hon Stina Blackstenius. Vi får se om det blir så eller inte. Vi har en spännande sommar att se framför se fram emot. Och vi har en intensiv helg, en avslutande omgång i damallsvenskan innan dess. Så kolla fotboll i helgen, så hörs vi igen nästa vecka då från Båsta och förlägret som vi har tagit oss till när det är dags för nästa poddinspelning. Tack Kristoffer för att du var med här i studion.
Tack.
Tack Saga för att du var med på telefon som vanligt nerifrån Skåne.
Tack.
Och
tack.
Så tackar vi ju Julia, vår producent som klipper ihop där, och framförallt dig som lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.